Hej och välkomna till våran podd Städa kan väl alla. Jag heter Marika Kron och jag sitter här med
Kristina Holmefalk
och
Lisa Markusson.
Ja. Gesa, du har ju alldeles precis arbetat färdigt med våran bok, eller boken Råd och anvisningar.
Ja.
Fyra.
Nummer fyra. Och den handlar ju om vad man ska tänka på när man upphandlar städtjänster. För vi ser ju att många aningslösa upphandlare, de bara handlar det som är billigast. Och så tänker de inte alls på vad de får för pengarna, vare sig ur städkvalitet, vilket är viktigt för dem, men också kanske samhällssynpunkt. Vad är det för typer man släpper in på sin arbetsplats?
Precis.
Och du Gesa, när du utarbetade den här råd och anvisningar 4, det var ju just för att du har ju en bakgrund i Fastighetsanställdas förbund och har intresserat dig under ett stort antal år för de här frågorna och tycker det är viktigt att lyfta fram. Kan du nämna några exempel på vad råd och anvisningar 4 innehåller som kan vara intressant för branschen?
Det innehåller ju en hel del råd om vad man kan kontrollera. För jag menar, här tar man något billigaste pris och så kollar man inte upp. Och skulle man ha slagit lite grann på företagsledaren så upptäcker man att han har stora skatteskulder eller är dömd tidigare för ekonomisk brottslighet eller såna här saker. Och en sån vill man ju inte gärna ha in på arbetsplatsen. Och det är ju risken då, tar man in den typen av företag så får man den svarta arbetskraften som är brev på posten.
Har du märkt att i samband med upphandlingar och sånt här, kontrollerar man bolagen ordentligt?
Nej, man kontrollerar inte tillräckligt noga. Jag vet inte om det beror på okunskap eller om man bara struntar i det. Men det finns ju en hel del i det här materialet, jag har försökt att peka på såna här saker. Men ge mig ett konkret exempel. För några år sedan så var det ett företag som gjorde koll på att kommuner betalade till samma person eller företag de hade avtal med. Det visade sig att nej, de hade liksom ett avtal med Larsson Städ AB, men de betalade sina fakturor till Larsson HB Bygg och Anläggning. Alltså man har inte ens den kollen. Betalar jag verkligen till den jag har avtal med?
Och det finns ju ett avsnitt här också. Vem betalar man till? Ja. Som är viktigt att läsa och följa upp.
Ja.
Du har också skrivit någonting om att köper du grisen i säcken? Det är ju ett spännande uttryck, men vad menar du med det?
Det handlar om att man inte riktigt kollar vad det är man köper. Man, bara som ett exempel, man ställer krav som man aldrig följer upp. Det går jättebra om man är en oseriös företagare och kryssar ja, jag har arbetsmiljöpolicy, ja, jag har rehabilitering, ja, jag har bara kravmärkta produkter. Men om man inte kollar det, då har man ju köpt grisen i säcken, tycker jag.
Hur kan man kolla upp det här då? Vad ska man tänka på?
Ja, det är rätt mycket då. Det är därför jag har skrivit den här lilla boken om det.
Mm.
Men man kan gå in och titta i brottsregister. Det är i och för sig en betaltjänst på, men det är inte så fasligt dyrt. Och ska man handla städning för flera hundratusen så kanske det inte kan vara värt att kolla att företaget inte har stora skatteskulder, att de har F-skattsedel, att den person man pratar med faktiskt är anställd av företaget och inte av ett annat företag. Man kan kolla om de har underentreprenörer som ska utföra jobbet, för det vet man ju av erfarenhet från branschen att det är ett av de faromomenten. Man tar in, man lägger ett anbud, man vinner det och så lägger man ut det till en underentreprenör som lägger ut det till en underentreprenör som lägger ut det till en underentreprenör. Och i slutet på kedjan så har man då folk som saknar arbetstillstånd eller papperslösa av olika slag. Och
det som företaget som lämnade offerten svarar ja på kanske inte alls följer hela ledningen.
Absolut inte. Nej. Absolut inte. Och det är ju så. Det kan man ibland höra upphandlare säga. Ja, men vi kollade här företaget. Det fanns inga anmärkningar. De var inte aktuella för konkurs. De var inte aktuella för liksom så här, snälla rara, det är liksom grundkurs 1A på Kumla, att inte gå in med anbud till offentlig sektor med ett bolag som har en massa anmärkningar. Men vem är det som utför jobbet? Är det verkligen dem? Eller är det någon annan?
Mm. Sen är det väl också viktigt när man först då upphandlar och man kollar allting, att man efter ett tag gör en uppföljning. Det är ju ett måste, som du brukar säga. För det kan ju förändras.
Absolut.
Hur ser Absolut. Du på det? Ja, gör de det?
Nej, uppföljningen är ju en sån där sak som fallerar väldigt, väldigt mycket. Man köper saker, man kontrollerar inte att man får det man har betalat för. Annat än om det är uppenbart att det ser smutsigt ut, då klagar man ju på städkvaliteten. Men alla de här kringgrejerna, att skatter och avgifter ska betalas, det kollar man inte. Jag menar, det finns en mycket stor kommun här i Sverige som handlade av ett företag som hade en oerhört sträng skrivning om att skatter och avgifter skulle betalas. Ett år in på kontraktet så hade företaget skatteskulder på 30 miljoner. Det upptäckte de inte, för de gjorde ingen efterkontroll.
Nej. Så. Har du något tips på hur en sån här efterkontroll kan se ut?
Ja, alltså jag tycker man ska, sådana saker som man kontrollerar i ingången av kontraktet, det kan man också kontrollera efter 4-5 månader och så efter 4-5 månader och så efter 4-5 månader. Det är ofta fleråriga kontrakt. En sak som jag tycker är bra, det är att man väldigt tydligt talar om att vi tänker kontrollera de här sakerna och vi tänker göra det här löpande och regelbundet. För det finns faktiskt ett och annat företag som bara av det hotet så är de inte intresserade av att lämna något anbud längre. Blir jag kontrollerad? Nja, då kanske jag inte vill ha den kunden. Och då har man inte rent mjöl i påsen.
Nej, precis.
Det är just det här med skatter och avgifter som är, man tycker det är en självklarhet att de ska betala. Och där har du ju satt in i de frågorna väldigt väl. Men sen är det ju också det här, du har skrivit någonting om bolagets vandel.
Mm.
Och det här med vandel, det har ju blivit lite populärt att ha det uttrycket numera inom andra sektorer. Ja. Vad menar du med bolagets vandel?
Ja, vi ska se vad jag har ritat ihop här för någonting. Det är ju historiken till exempel. Om jag får in ett anbud, om jag nu upphandlar och så får jag in ett anbud. Och så är det person en som sitter i bolagsstyrelsen, så kan jag gå in och titta hur det ser ut. Och om han eller hon då har suttit i 32 bolag som tidigare har gått i konkurs, jag menar, även om det inte är en brottslig handling som ligger bakom konkursen, men den som har så många konkurser bakom sig kanske inte är någon bra affärsman och kanske inte borde driva företag. Så det är en sån där vandelsrak. Och sen så kan man ju också som sagt kolla, har bolagsföreträdare dragit på sig tidigare? Har de tvister med Skatteverket om de inte har betalat? Har de blivit påförda straffavgifter för att de inte redovisar? Det finns mycket sånt. Mm.
Jag vet ju också ibland i upphandling att man kräver massa referenser. Och de här referenserna, jag menar, om man plötsligt lämnar in ett anbud och sen så lämnar man en referens och så på nästa så tar man samma referens och på nästa tar man samma och så vidare. Hur trovärdigt är det? Har du tankegångar om det?
Ja, jag tycker ju att man ska kolla att referenserna verkligen är referenser. För vi har sett exempel på där man har sagt att för att få det här så måste ni ge referens till två kunder som har ytor eller lokaler av den här storleken. Och så skickar man in det. Så det är ingen som ringer och kollar de här referenserna. Så det ett av de här företagen, de gav då referens till sitt eget dotterbolag som hade inte alls någon lokal av den här storleken. Men om man hade ringt dit så hade ju de antagligen sagt ja, vi har det där och vi är så nöjda med dem. Men en enkel bild på en karta hade man lätt sett att den där byggnaden kan aldrig vara 5000 kvadratmeter till exempel. Så att tar man referenser så får man ju också kolla att det inte är någon närstående som ger referensen och att det stämmer, att det här kontraktet verkligen finns i verkligheten. Men framförallt, inte bara begära att få in referenser, kolla dem också.
Jag har faktiskt varit med om en gång när jag skulle ringa upp en referens för att kolla ifall det stämde, var på den här personen som hade blivit angiven som referens inte alls hade gått med på att vara referens. Det är ju också en grej då som, som säger mig att nej, och varför inte då?
Så. Alltså alla de här sakerna är ju inte kanske brottsliga, men det ger ändå en varningssignal att bolaget kanske inte är fullt så seriöst som det man vill ha, om man nu är en seriös kund.
Det här med också ett avsnitt också handlar ju om kollektivavtal. Och ibland så skriver ju de själva att vi har kollektivliknande förhållanden eller villkor.
Och det må väl vara då. Fast de flesta företag tycker nästan det är enklare att teckna ett kollektivavtal än att ha kollektivavtalsliknande villkor. Men det är faktiskt så att de två fackförbund som är aktuella i de här sammanhangen, det är ju Kommunal och Fastighets, beroende på om det är offentlig eller privat sektor. Båda kan man titta på. Man kan slå upp och hitta deras kollektivavtal på nätet. Och så står det vad lägsta lönen ska vara, vad obersättning ska vara. Då kan man ju prata lite med sin städare och höra om de har den lönen. För det går lätt att skriva, men är det verkligen så? Man kan ju faktiskt till och med upphandling begära att man en gång om året lämnar in en kopia på lönespecifikationen av de som jobbar på mitt kontrakt för att se, har de verkligen den lön som företaget påstår?
En annan fråga är ju också, eller hur Marika, arbetsmiljö som du tar upp också. Att följa arbetsmiljölagen och den kontrollen, hur ska man se på det?
Det är så här att det finns oseriösa advokater som säljer färdiga koncept som ser hur fina ut som helst. Så man kan köpa en perfekt arbetsmiljöpolicy och bilägga. Eller också snor man den för något stort bolag som har vunnit en upphandling som är offentlig handling, och så får man ut det och så skriver man bara av deras arbetsmiljöpolicy. Och det ser så fint ut på pappret. Men jag tycker ju att som kund så kan man gärna ta in det företag man tänker anlita och ställa lite frågor till dem. Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? Och ser de då ut som fågelholkar, så är det nog så att de kanske inte jobbar så mycket med de här frågorna, utan det är pappersprodukter som inte är tillverkade av dem själva ens en gång.
Du tittar ju också lite grann på det här med att är det rimligt anbud, ett anbud när det gäller pris till exempel. Bortförklaringar som de gör, att varför, vad är orsaken till att du kan lämna så lågt pris? Och hur har du gått in i det djupare?
Ja, och där kan man ju se hur, alltså, man skulle kunna skriva en bok om alla dåliga bortförklaringar, men jag kan ge dig ett exempel. En kommun köpte städning till alla sina skolor. Och då ligger liksom ett antal vanliga seriösa bolag som man känner till. De ligger där i ett prisspann med kanske ett par tusen lappar i månadens skillnad. Och så är det ett bolag som ligger på halva det priset. Och nu pratar vi om ett kontrakt för ett par miljoner. Då frågar kommunen, hur kan det komma sig att ni kan städa det här så billigt när de andra ligger liksom dubbelt så mycket? Ja, säger de, men vi har haft de här skolorna för länge sedan, och det hade de. Och det vet man ju att när man har städat någonting förut så går det ju fortare att städa. Gör det. Om du har dammsugit din matta hemma i vardagsrummet 1000 gånger, går det fortare än 1000 första? Nej, bara en idiot köper förklaringen, och kommunen i det här fallet.
Ja. Ja, verkligen, verkligen. Jag tänker på utbildningsfrågorna. Hur kollar man det? Det står ju ganska tydligt i många upphandlingar. Du ska ha det och den utbildningen, vad det nu är. Eller liknande utbildning som man kräver. Hur görs kontrollerna på det?
Nej, man ställer kravet, men man kollar inte. Och jag menar, även här så kan man ju be och få se bevis på att städaren är utbildad, och sen kan man faktiskt ringa till utbildningsanordnaren och fråga om den här personen har gått utbildningen. Därför vi har ju varit med om, nu har vi ett par fall i södra Sverige där man försöker då köpa utbildningsintyg av utbildare. Så att jag swishar över 6 000 kronor om du skickar ett intyg på att den och den och den är utbildad i SRY. som är yrkesbevisutbildningen. Men det var aldrig någon tanke att någon skulle gå den. Men om man pratar lite med städaren så upptäcker man nog ganska fort om de har någon utbildning eller inte.
Det finns de faktiskt, jag har också haft ett sånt exempel där de har sagt, du, vi måste ha det här intyget, det är bråttom, bråttom, skriv det. Jag säger, jag skriver aldrig ett intyg utan att jag själv har utbildat personalen eller att de har blivit utbildade av någon jag anlitar. Som är, för att jag förstår inte hur man kan kräva en sån sak. Och jag säger, min heder och vår heder, vem är den som gör utbildningen, står på spel om man gör fel där. Man inte det. Och jag har också just det där med att det krävs mycket utbildning, men sen är det ju uppföljning också. Och det görs inte heller.
Det är ju så att när man inte följer upp om folk har utbildning, så kan man ju som kund sätta sig faktiskt i risker som man inte tänker på. Välvilliga städpersonal utan ett dugg utbildning, direkt ofta från ett annat land där man kanske har andra städmetoder, tycker att det blir ser dammigt ut på dataskärmarna, de våttorkar jag. Det är inte så bra. Eller den här trägolvet ser smutsigt ut, det ska jag svabba ordentligt med mycket blött vatten så att det blir rent. Inte så bra, trägolvet reste sig och man fick lägga om hela golvet. Det blev dyrt att inte ha utbildad städpersonal, och det finns många sådana exempel. Och det är inte den personalens fel, det vill jag betona, för att de gör så gott de kan utifrån den icke-utbildning de har fått. De försöker göra ett bra jobb. Men som sagt, att torka alla dataskärmar med en riktigt våt trasa för att sen torka efter, det var inte lyckat.
Nej. Men sen tänker jag den här relevansen för när utbildningen skedde också, med tanke på hur mycket som händer i branschen och med nya kem och vatten och mikrofiber. Det dyker upp massor av olika nya maskiner som man kan ta hjälp av nu som man inte hade förut, och har man utbildning på dem, har man kunskap för det nya.
Ja, så man inte kommer med ett intyg som är från 2000 eller liknande. Det finns ju några utbildningar som då gäller livet ut i för sig, typ då SRY och så, men det behöver ju också följas upp. Vi pratade om låg betalning, om man säger ett avtal där man lämnar in låga priser. Mm. Du har också tagit upp det här med när du studerar, titta vad är det för timpris, vilken rimlighetsbedömning är det när det gäller tidsåtgång och avverkningsgrader.
Och det tycker jag också, att man till och med om man är amatör och inte kan städa, så måste man kunna fundera lite grann. För jag menar, om du får, du vet ju hur många kvadratmeter du vill ha städat, och så får du ett pris då, en klumpsumma, och den specificerar ju inte exakt hur många timmar företag tänker lägga. Men om man tittar på den kollektivavtalsenliga lönen, som ska vara den rimliga lönen för en städare, och slår på arbetsgivaravgifter och semesterersättning och såna här saker, och det finns det anvisningar på hur man ska göra både i den här boken och på andra håll, då får man ju fram att en naken städare, som vi brukar säga, alltså en städare utan arbetskläder och utan arbetsredskap, som bara har lön och sådana omkostnader som lön drar, kostar så här mycket. Och i det här materialet har vi dessutom tagit fram vad som är snittet i kostnader för material per timme och för arbetsledning och för någon som administrerar lönespressar och ja, alla sådana här saker. Och då kan man få fram ett pris som man vet att ja, mer än så här, mindre än så här kan det ju absolut inte kosta. Och så kan man ta som det kundpris man har fått som kund. Jaha, de här vill ha 47 000 i månaden för det här, och så delar man det på timpriset. Så ser man hur många timmar som går åt. Jag gjorde det här med en väldigt, väldigt liten kund. Titta på liksom anbudet och räkna om vad det skulle ha ta för att städa kundens egen lägenhet som var 50 kvadratmeter. Och med det priset så skulle en normal tvåa på 50 kvadratmeter, det skulle ta 4,5 minuter i veckan att städa. Det kan man ju själv fundera ut att
nej,
det går inte. Och det kan man ibland då, om man räknar baklänges, och ser att om de tänker lägga så här många timmar, känns det överhuvudtaget rimligt?
Mm. Det här behöver ju också kunskapen bland upphandlarna kanske öka, och ja, att man informerar om det. Jag vill faktiskt framföra ett stort tack till dig, Gesa, att du har bidragit med en del av det innehåll som vi har precis, du har tagit fram, och vi i Städbranschen Sverige. Så för er som vill veta mer, kontakta oss, och framförallt gå in i webbutiken. Där kan man också se den här råd och anvisningar del 4. Och våra andra verktyg som vi har. Vi har ju väldigt många verktyg, eller hur, Marika?
Ja, det finns ju mycket som helst att bläddra på. Mm.
Så att vi tackar idag och för den här stunden. Varmt tack, säger Marika och jag.